I förra veckans nummer så träffade vi Maria Rashidi, kvinnorättsaktivist och samhällsdebattör, som berättade sin historia om hur hon flydde till Sverige från det islamistiska styret i Iran. Hon ville leva ett liv fritt från förtryck och kontroll, ett val som hennes make inte accepterade. När hon slutligen skilde sig efter flera år av misshandel utsattes hon för en syraattack beordrad av hennes man. Idag jobbar hon för att hjälpa andra i föreningen Kvinnors Rätt, som hon var med och grundade 2001, och där hon också är ordförande.
Man är en person, men man kan vara röst för tusentals kvinnor. Så passa på, använd den här rösten och berätta hur det går i samhället, hur många kvinnor, unga tjejer lider av våld. Våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Många, många, över 240 000 i vårt land, unga tjejer och killar, är under hederskontrollen. Det vill säga att hur de ska klä sig, vem de ska umgås med. Hur ska, om de får eller inte, att skaffa pojkvän och bli kär i någon. Allt det där kallas för hederskontroll. Och det är faktiskt skrämmande.
Enligt en statlig utredning från 2014 så levde 100 000 killar och tjejer under hedersförtryck. Det pågår flera undersökningar nu, och baserat på enkäter genomförda i Sverige så antas att var tredje elev, tjej eller kille, som själv är födda utomlands eller som har två utlandsfödda föräldrar lever under hedersrelaterade familjenormer, vilket skulle bli runt 240 000, enligt docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet, en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck kan också innebära tvångsgifte, barnäktenskap och könsstympning. Att inte rätta sig efter de regler som finns kan leda till hot, misshandel och till och med hedersmord. I föreningen Kvinnors Rätt arbetar Maria Rashidi dels med utbildningar och föreläsningar för olika organisationer, myndigheter och skolor. Men det finns också en annan del där de hjälper utsatta personer rent praktiskt.
Andra delar av vårt arbete är socialt arbete. Och det är så här att vi har en telefonjour, vi har en hemsida. På det sättet tar folk kontakt med oss och får rådgivning. De behöver kontakt med polisen, då följer vi med. De behöver översätta, en tolk och översätta åt dem. Det gör jag jättemycket. Vi skriver intyg på olika, eller kopplar dem till en kvinnojour eller advokat och så vidare. På det sättet har vi så praktiska stöd till stödsökande tjejer, kvinnor och ibland killar också.
Vad är det för hjälp de behöver när de ringer?
Det är jättemycket olika. Det går absolut inte att jämföra dem med varandra. Det kan ändå en ung tjej som har kommit till Sverige via anknytning, giftermål. Och hon blir misshandlad, hon blir våldtagen, sexuellt trakasserad. Hon kastas ut från hemmet, mannen vill inte ha henne hemma. Och de söker hjälp hos oss. Vi kopplar dem till kvinnojour eller träffar dem eller... Hon vill inte lämna hemmet. Vi försöker att lugna ner henne. Vi kan inte tvinga någon att du måste lämna honom eller lämna ditt hem. Det gör vi inte. Utan om hon vill, vi kommer in och pratar med hennes make och lugnar ner honom också. Det här är en del av typ. Vi har haft många tjejer och unga tjejer, särskilt unga tjejer, som söker hjälp hos oss bara på grund av att de vill ha en pojkvän, eller hon har en pojkvän och hon vågar inte om någon ser henne. Vi pratar med henne ibland, ganska sällan. Vi kommer in och kontaktar hennes föräldrar för att kunna hjälpa den här tjejen. Eller hon vill Hon har rymt hemifrån, hon är på gatan, hon vet inte vad ska hon ta vägen. Vi kopplar henne till en kvinnojour och kvinnojour hjälper de här kvinnorna väldigt, väldigt mycket.
Många av de hjälpsökande mår på grund av sin situation psykiskt dåligt. På Kvinnors Rätt finns en psykoterapeut som de kan samtala med. Föreningen har också kontakt med jurister för rådgivning vid till exempel skilsmässa. Men de har också en annan aktivitet som kanske hjälper på ett helt annat sätt.
Vi brukar en gång om året ordna en sommarutflykt. Och det varierar mellan hjälpsökande, vilka som har mer behov, är i nöd. Att vi tar med henne, vi ordnar boende, vi åker buss, vi handlar mat och låter dem vara i lugn och ro ute i naturen. Vi ordnar olika aktiviteter till dem och deras barn också. Det här är också en del av Kvinnors Rätts arbete.
Den hjälp och den kunskap som Kvinnors Rätt erbjuder skulle Maria Rashidi själv ha behövt under den tiden hon levde i ett våldsamt äktenskap. Men hon kände inte till sina rättigheter, trots att hon då hade bott i Sverige i flera år.
På 7 år bodde jag här. Jag fattade inte att det finns kvinnojourer. Man kunde gömma sig. Det hade jag ingen aning om. Jag hade ingen aning att bodelning som gäller mig också. Det var därför jag lämnade allt vi hade kämpat för, jobbat för, till min man. Och gick och började från början. Och sov på golvet på en madrass, jag och min dotter. Jag hade ingenting. Jag visste inte att jag har rätt till hälften av vi hade. Alla pengar på banken, bilen, hemmet, möbler och allting. Jag trodde att jag lämnar honom enligt min tradition och kultur och allt jag har hemma. Då, jag har inte rätt till någonting. Det är jag som har valt, inte han. Det är de punkterna som vi måste lära både män och kvinnor. Redan från början. Jag pratar om sådana saker.
Under de 20 år som Maria har jobbat med Kvinnors Rätt har kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck ökat i samhället. Men samtidigt ser hon också att det är en kunskap som hela tiden behöver uppdateras. Hon tycker också att det behövs mer och snabbare information om de lagar och rättigheter som gäller i Sverige. För både kvinnor och män som är nyanlända och kanske kommer från länder med andra normer och rättigheter kring frihet och jämställdhet.
Jag tycker att man måste börja från flyktingförläggningar, SFI-skolor, från början. Man ska inte låta ett par eller en man att leva här och inte prata om de här punkterna som vi kallar för samhällskontrakt. Vi har skapat någonting som heter samhällskontrakt. Och de punkterna man måste ha i uppgift att sätta ut på tavlan redan från SFI. Till och med från flyktingförläggningar. Och prata om i det här landet funkar så och så och så och så. Inte låta dem bo här i 5-6 år och sen när det händer. De är inte skyldiga heller. Jag har levt i ett samhälle. Jag bara har kämpat för mat, ingenting annat. Jag har inte lärt mig någonting. Jag har levt i krig i 15-20 år. Hur ska jag kunna om jämställdhet? Hur ska jag kunna om samtyckeslagen? Vi diskuterar jättemycket samtyckeslagen i vår grupp faktiskt. De förstår inte. De har växt upp med någonting som heter tackliv. Att din plikt att tillfredsställa din make. Det är din plikt. Även om du håller på att dö. Han vill, då måste du tillfredsställa honom. Du har inget annat val. Annars hamnar du i helvete. Annars han har rätt att slå dig. Det står i sharia-lagar. Det står man diskuterar jättemycket om det. Och helt plötsligt, jag hör att man pratar om samtyckeslagen. Vad är samtyckeslagen? Ja, att även om ni håller på och ligger med varandra. Ni har sex. Du säger stopp. Resten är brott. Du kan anmäla honom. Alltså man skrattar. Man förstår inte vad det här innebär. Är de sjuka i huvudet? Vad är det man snackar om? Det är min plikt att tillfredsställa min make. Man måste diskutera med de där kvinnorna. Man måste få dem att förstå att du har rätt. Du har rätt. Det här är dina rättigheter.
Efter syraattacken har Maria Rashidi genomgått över 100 operationer i ansiktet. Hon har ständiga problem med sina ögon och med sin syn. Men arbetet i föreningen stärker henne på flera sätt.
Kvinnors rätt har gett mig mycket, har gett mig mycket behandling, kan jag säga. Jag har fått, alltså att berätta, att prata om det som jag har gått igenom, att hjälpa andra, att lyssna på andra, att promenera med kvinnor som är under hot och misshandel, har gett mig jättemycket kraft. När du sitter och lyssnar på en kvinna som lever under värsta hotet, värsta misshandel och förföljelse eller kontroll eller våldtäkt. Vi har alla möjliga situationer. Då tänker jag, det finns tusentals kvinnor som lever eller har levt som jag har gjort. Och då är jag inte ensam. Det finns människor som kanske lever ännu värre. Och när jag hjälper en enda kvinna, då mår jag bra faktiskt. Alltså jag visste inte det här förr. När jag såg människor, till exempel, vad heter han? Lasse, som kallades för brandmannen.
Ja, just det.
Mm. Han blev brännskadad på 80-talet. Några år senare när han blev bättre, då började han föreläsa. Och jag följde honom faktiskt. Jag såg honom på tv flera gånger. Och jag tänkte, herregud, hur orkar han? Men när jag själv hamnade mer eller mindre i liknande situation, då förstod jag att man orkar. Man får ork. Man får inspiration av andra kvinnor. Och man ser sitt arbete som ett värdefullt, mycket beundransvärt arbete. Och då man går ut från den här situationen att jag. Då tänker man inte på sig själv så mycket. Då tänker man, kolla, jag hjälper den här unga tjejen. Gud vad glad jag är. Då, alltså jag kommer bort från min nuvarande situation. Och man ser en ung, desperat kvinna som mår jättedålig, gråtande. Och då tänker du, jag måste hjälpa henne. Hur? Ja, det finns. Jag har information, jag har kunskap och jag kan laga regler. Och jag kan brotta med polisen, kvinnojourer för att hjälpa den här kvinnan. Då gör jag det. Ibland ringer jag till polisen och faktiskt tvingar dem att ge möjlighet till den här tjejen. Och då är jag jättenöjd.
Hur gör du då?
Jo, vi hade en tjej till exempel. Hon hade lämnat sin man. Men hon var förföljd av sin man dygnet runt. Hela tiden. Och hon ringde till mig varje gång. Maria, han följer med efter mig. Han kommer till brevlådan, skriker hurra, hurra. Jag vet att du har en pojkvän. Jag kommer döda dig jämt. Och jag sa till henne, men gå till polisen. Anmäl honom. Hon gjorde en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger. Hon hade gått till polisen. Och polisen har inte ens antecknat eller inte skapat den här dokumentären och journalen åt henne. Och sist när jag träffade henne, jag sa till henne, men du måste gå personligen till polisen. Jag har varit hos polisen i Solna. Men de säger okej, nu får du gå hem. Och sista gången jag ringde till polisen och berättade hur ni har behandlat den här kvinnan. Jag kommer att gå till media, jag kommer att avslöja er. Ni får absolut inte, om det händer någonting. Och jag hade namn på det där polismannen som hade pratat med henne. Och då kommer jag uppge ditt namn. Du har orsakat att hon har blivit skadad. För att jag har min egen erfarenhet. Hade polisen allra näst sista gång när jag polisanmälde min man. Hade polisen reagerat eller förhört honom. Det skulle aldrig, jag skulle aldrig drabbas av syraattacken.
Men vad beror det på, det här fenomenet med hedersrelaterat våld och förtryck? Det är ju känt nu.
Det handlar när det gäller polisens agerande, det handlar inte bara om hedersrelaterat våld. Alla, alltså våld i nära relation är lika ointressant för polis. De påstår att det beror på resurser. De påstår att just nu, de senaste åren, det händer jättemycket i samhället. Mycket våld och beskjutningar och våldtäkt och rån och sådär. Det finns inte tillräckligt med resurser. Men vi som jobbar för kvinnors rättigheter, om kvinnor och våld och sånt, då brukar vi tolka det här som att man är inte intresserad av kvinnofrågor. Eller kvinnofrågor kommer längst ner när det gäller polisanmälan och sånt. Jag tror på att mitt jobb är avgörande för en del kvinnor, för kanske många kvinnor.
Om du missade reportaget där Maria Rashidi berättar om sitt liv, så finns det i förra veckans nummer. Du hittar det på Läns- och Riksnytts hemsida.